någon av er föräldrar som har barn i söndagsskolan och framför allt i min hustrus grupp? Kan inte ni berätta för mig efteråt vem som skulle ha det där paketet? Någon som är henne väldigt kär. Hennes man är här och hennes barn är inte med i söndagsskolan. Bara tänk så här. Berätta gärna. Hörrni, vad roligt att du föll för grupptrycket den här söndagen. Och gjorde som väldigt, väldigt många människor i vårt land gör den här helgen. Bara Svenska kyrkan hade 1,2 miljoner kyrkobesök för ett par år sedan i sin statistik. Och så lägger vi ihop alla andra kyrkor. Så det kanske är bara uppåt 15% av befolkningen som går i kyrkan just den här söndagen. Så vad roligt att du föll för grupptrycket. Ibland är det bra. Och för dig som är lite ny här, ungefär så här har vi varje söndag. Vi har inte gran året om, utan det är lite speciellt. Lite mindre folk, men ungefär så här ser det ut. Så hjärtligt välkommen tillbaka även kommande söndagar. För dig som är van vid kyrkan så ska vi tala utifrån en text idag som jag tror inte du har hört den predikas över så ofta. Den är lite för självklar. Jag tror aldrig jag har bara utgått från den här texten tidigare. För dig som inte är van vid kyrkan så är jag nästan säker på att du kommer känna igen den här texten väldigt väl också. Det är en vers som ibland kallas för Lilla Bibeln. För att den sammanfattar så väl den här tjocka boken på bara några rader och vad den säger. Vi ska läsa Johannes 3 och 16 tillsammans. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Nu ska vi gå igenom den här och stanna upp lite grann. Om vi stannar upp bara vid det första. Så älskade Gud världen. En så viktig sanning att få med sig in i sitt liv när det gäller. För att hela poängen med kristen tro är en relation mellan Gud och människa. Kristen tro är inte ett antal tyckanden, faktan, liksom så här ska jag vara. Utan kristen tro handlar om en relation med Gud, att jag känner honom. Och om det ska vara intressant, då är det ju ganska viktigt vem Gud är. Om jag ska vilja ha någonting med Gud att göra överhuvudtaget, eller hur? Och det här säger någonting om Guds inställning till dig och mig. Guds inställning till sin skapelse. Att han, vadå, att han älskar oss. Det är kärlek som är det första som han kommer med. I mötet med människan så säger Gud, jag älskar. Det är Guds första reaktion, om vi säger så. Jag kan ju ibland, du som förälder kanske känner igen dig. Ibland när jag kommer hem efter en arbetsdag, kommer hem på eftermiddagen. Och sen så sitter till exempel Walter, mellansonen. Han sitter framför datorn och spelar. Och det första som kommer ur min mun. När jag möter honom, jag har inte sett honom sen frukosten. Och det första som kommer ut borde ju vara så här. Hej Walter, vad roligt att se dig. Hoppas du har haft en fin dag i skolan, att du har lärt dig saker. Jag tycker så mycket om dig. Eller hur? Kan man tycka. Och vad är det första som kommer ut? Nu har du gjort läxorna. Nu har du spelat färdigt. Och sen man bara så här. Ah. Och kanske kan det vara så att vi ibland tänker så om Gud. Att det första som han möter mig med, det är lite grann, Jörgen, skärp dig! Jag ser dig nog. Varför har du gjort så där och inte så där och tänkt så och inte tänkt så? Skärp dig, Jörgen. Men så är det inte. Gud är inte grymt besviken på mig och kommer liksom med den sura minen och det stora pekfingret och säger aja, baja. Nej. Så älskade Gud världen. Så viktigt att få med sig. Visst är det så att på samma sätt som min son borde göra läxorna, så visst har vi gjort bort oss. Visst gör vi det som är fel. Vi sätter vi oss själva i centrum. Vi misslyckas. Vi når inte upp till det vill och tycker och borde och kanske ska. Men det är inte det som Gud möter dig och mig med i första hand. Guds primära känsla, Guds primära möte med dig, det är goda ögon som ser på dig. Det är kärleksfulla ögon som ser på dig. Paulus, han skriver i Romarbrevet att Gud har bevisat sin kärlek till oss. Det finns bevis för det. Underbart! Vi återkommer till det om en liten stund. Johannes, han skriver i sitt första brev att Gud är kärlek. Det är inte så att Gud bara har kärlek och liksom trycker fram lite goda känslor när han ser på mig, utan det är en del av vem Gud är. Gud älskar, Gud är kärlek. Så det är goda ögon som ser på dig och mig. Det som utgår från Gud i mötet med dig är kärlek. Och det här är så viktigt att få med sig. För att om jag har den här bilden av Gud som en lite besviken förälder som säger, Jörgen, skärp dig. Det blir ju inte så intressant. Bara så här, nej, vet du, jag passar på det. Jag har nog med grejer som hänger över mig. Jag behöver inte dig också som vakar över mig och säger, gör det här. Jätteviktig sanning att få med sig in i sin vandring med Gud, på väg kanske till Gud, i sin nyfikenhet, i sitt letande. Okej, Gud älskar. Och vad, vem, vilka, vad är liksom föremålet för hans kärlek? Jo, världen. Så älskar Gud världen med allt vad den är. Men är det inte så att Gud älskar bara de kristna? Så är det. Nej, så är det inte. Men Gud älskar väl bara de goda människorna? Så måste det vara. Hej, har vi några goda människor här inne? Här, två stycken. Det känns ju inte bra det här. Älskar Gud bara de goda människorna? Nej, för han älskar mer än två människor här inne. Han älskar alla människor här inne. Är det så? Älskar Gud alla människor? Ja, han gör ju faktiskt det. Så älskade Gud världen. I tidernas början, när Gud skapar, så ser han på sin skapelse. Och så står det vid flera tillfällen att Gud såg på det som han sa. Och det här var gott. Oh, och det där, det blir bra. Det är gott. Och sen när människan blir till, så säger Gud, han såg att det var mycket gott. Mycket gott. Det är Guds tanke när han ser på dig och mig. Så Gud har inte ett ont öga till världen. Gud älskar världen. Det här ordet världen, så älskade Gud kosmos, står det i grundtexten. Allt vad det innefattar. Ja, men Jörgen, jag tror ju inte ens på Gud. Nej, men Gud älskar dig ändå. Ja, men jag har gjort så mycket dumt. Du skulle bara veta. Nej, jag vill inte veta. Och om Gud visste så... Jag vet, grejen att Gud vet ju. Man pratar ibland om lik i garderoben. Och grejen att Gud bor även i garderoben. Gud älskar dig trots det du har gjort. För Gud vet allt det där. Som ingen annan vet, det känner han till. Och så älskar han dig och mig ändå. Det är helt fantastiskt. Så älskade Gud kosmos med allt vad den innehåller. Sen älskar han inte allt vi gör. För det fanns ju bara två goda människor här inne. Alltså gör vi ibland det som inte är bra. Och om då något av mina barn någon gång skulle göra någonting som är dumt, då är ju det dumt liksom. Och då skulle jag nog både tycka det och säga det så här: sluta gör det som är dumt. Det här är inte bra. Men älskar jag dem mindre för det? Nej, det gör jag ju inte. Kanske är det till och med så att just för att jag älskar dem så säger jag till. Just för att jag älskar så är jag på dem lite grann. Hallå, sluta putta gamla människor i diket liksom. Det är inte bra. Det är inte bra för dem. De gör illa sig och kommer inte upp och bryter höftleden. Och ni blir inga goda människor. Fortsätter det så här så går det på tok för er. Jag vill inte det för er. Varför? För att jag älskar er. Eller liksom, sluta jonglera med motorsågarna när de är igång. Det är inte bra. Lägg av! Det säger jag för att jag älskar dem. Om jag inte brydde mig, ska jag säga, skitsamma, kör på, gör vad ni vill. Jag bryr mig inte hur det blir med er. Och då kan det vara så här. Att när Bibeln ibland i Guds ord så står det om våra liv. Låt det här växa till i ditt liv, Jörgen. Sluta med det här. Det här kallar Bibeln för synd. Så är ju det just för att Gud älskar mig. Och vill att mitt liv ska bli någonting vackert. Som vill att jag inte sårar mig själv och andra människor. Varför? För han har ett sånt hjärta för mig. Och för dig. Så just för att Gud älskar så står det också om synd och säger lägg bort det. Följ min väg istället. Så det är utifrån Guds kärlek som det begreppet kan man säga finns. Vandra på mina vägar istället, säger han. Gud älskar världen. Gud älskar varje människa, dig och mig, så mycket. Hur mycket? Kan man mäta liksom kärlek? Ja, det kommer ju i nästa fras. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Här kommer vi bland annat in på treenighetens mysterium som inte riktigt löser idag. Gud är en. Vi tror på Gud fader, Gud son och Gud helig ande. Men att Gud blir människa, hela det här med advent, när vi närmar oss julen, det som Pernilla talade om i början. Gud blir människa i Jesus Kristus. Det står i Filipperbrevet att han avklädde sig liksom sin härlighet. Avklädde sig sin gudomlighet, tar en jordisk, begränsad liksom, form. Och när han har gjort det, så ger han sitt liv på korset. Som det står, för människans synd. För din och min synd. Allt det här som vi har gjort fel, där vi har misslyckats, när jag sätter mig själv först. Jag, mig och mitt. När jag sårar, skadar både mig själv och andra människor. När jag inte räcker till. När jag säger, ske min vilja, istället för att säga, ske din vilja. Det tar han på sig på korset och betalar för mina misstag. Undrar du hur mycket han älskar dig? Så mycket älskar han dig. Att han gav sitt liv för dig. Och här har vi det här beviset för Guds kärlek. Romarbrevet 5 säger så här. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Här ser vi att det är inte de goda människorna vilka nu de är som han kom för. Eller de kristna människorna, eller för några speciella, utan för varje människa. Och varje människa, säger Bibeln, har liksom missat det Gud har tänkt för oss. Och vi behöver koppla ihop med honom. Och det gör vi genom korset. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så Guds kärlek till dig och mig är inte bara en god känsla i Guds hjärta, utan det blev handling. Han gjorde något radikalt. Därför är julens budskap ganska radikalt. Och den här bilden, jag vet, du kanske reagerar på den, tycker att oj, kan man sätta ihop det där? Men ganska snart så börjar julkrubborna dyka upp. De kanske redan står uppställd hemma hos dig. Vi brukar ofta ha en. Du ser den på olika håll. Med det söta lilla Jesusbarnet. Och tittar man nära på den här krubban så finns det också ett kors i bakgrunden som är syftet med att han kom till världen. Därav kopplingen till påsken när han ger sitt liv. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus kommer till världen, ger sitt liv för oss. Det är därför som inte det här går att plocka bort ur kristen tro. Det går inte att ha kristen tro utan Jesus, utan ett kors och utan uppståndelse. Då är det någonting annat. Visst, man kan bära en tro på mycket, men därför är Jesus så central i tron. Det yttersta beviset för hans kärlek. Ja, men det låter ju ganska bra. Gud älskar mig och han betalar för mina misstag och men är det så nu då? Gäller det mig? Eller vad, hur blir det här mitt? Jo, texten fortsätter ju. För att de som tror på honom. Och inte tro som i att jag tror att det kommer regna imorgon. Liksom, det är ju mer en gissning. Och i vårt land vid den här tiden på året så är det inte så mycket en gissning heller alltid. Utan tro mera som i förtröstan. Jag litar på. Jag tar min lilla hand och lägger den i din stora hand. Säger, jag behöver dig. Jag behöver att du håller i mig. Jag behöver dig i mitt liv. Jag förstår att jag har gjort fel. Förlåt mig. Tack för att korset står där och ger mig den förlåtelsen. Jag gör det till mitt. Jag tror att du kom. Att den här krubban som vi har här hemma, den är på riktigt. Det är inte bara en söt, fin tradition, utan du, Gud, blev människa i ett litet barn. Och så finns det ett kors mitt i allt detta där du ger ditt liv för mig. Jag blir förlåten. Jag tror på dig, jag litar på dig. Det har med mig att göra. Ja, men nu smalnar det ju av igen liksom. Gud älskade ju alla människor. Inte bara de goda, utan alla människor. Och nu smalnar det av igen. Nu är det bara de som tror på honom. Dog inte Jesus för alla? Jo, svar ja. Jesus dog för alla människor, för hela mänskligheten. Men tron är det som aktiverar den här gåvan. Som gör att det blir min. Tänk så här, det är ju en del av er som kommer få julklappar i år. Två stycken, de goda. Ni andra är väl de som ska ge dem julklapp. Eller tänk så här istället. Du har en vän, jag tänkte säga en kär vän, men då kommer jag tänka på min fru igen och den här julklappen som hon ska ge bort till någon som jag inte känner till. Ja, men tänk så. Du har en vän som du vill ge en julklapp till. Du funderar, du tänker bara, det här blir så bra. Så du lägger tid, du lägger in pengar, du liksom köper en perfekt, dyrbar, fantastiskt värdefull gåva. Och sen kommer julafton. Och så tar du med den här paketet. Och säger, kära vän, kära Jonas, du betyder så mycket för mig. Här får du en julklapp. Jag har tänkt länge på den här. Vad den kostar, men du är värd det. Och Jonas, han sitter där och säger, tack. Kan vi säga tack? Tack. Han sa tack där framme. Och så sitter han där. Och så händer ingenting. Men öppnar ändå människa. Så. Alltså, den här fantastiska gåvan som jag har tänkt ut, som jag har betalat för. Jag tänkte på, det här är värdefullt, det här är viktigt för honom. Det blir ju inte hans förrän han var då. Han öppnar paketet och gör gåvan till sin. Det kan ju vara hur värdefullt som helst. Och han sitter där och tycker att vilket fint snöre. Och det glittrar om pappret. Och det kan ju vara så att du bär en sån bild. Typ av det här med kyrka liksom. Ja, men det är fint. Vi gör lite bra saker. Du ger till en mat till missbrukare, kanon. Och även en fin julkonsert. Och vad de sjunger vackert och stjärnorna lyser. Ja, det är fint. Omslagspapper. Men gåvan inuti. Det är ju det som är grejen. Det här är ju bara omslagspapper. För att de som tror på honom, det är att öppna paketet och göra det till mitt. Säga, jag tar emot denna värdefulla gåva som du har betalat dyrt med. Det kostade dig livet. Jag tar emot det. För att de som tror på honom. Romarbrevet 4 säger så här. Därför är tron grunden för att nåden ska gälla. Jag älskar den formuleringen. Dog inte Jesus för alla människor? Jo. Finns förlåtelsen och kärleken från Gud till alla människor? Ja. Paketet är givet. Gåvan är given. Men tron gör så att nåden börjar gälla. Jag har gjort det till mitt. Jag har sagt tack, jag tar emot det. Så att sätta sin tro, sin tillit till det Jesus gör. Det är att öppna paketet. Ta emot förlåtelsen. Flera tillfällen i Nya testamentet när Jesus har mött människor och deras liv har förvandlats. Så säger han till dem så här, din tro har hjälpt dig. Eller din tro har frälst dig. Men det var ju inte tron som gjorde något, utan det var ju Jesus som gjorde något. Ja, helt rätt. Så tron i sig är ju inte grejen, utan det var jag tror på. För deras tilltro till att om jag bara kan komma till Jesus, om jag bara kan röra vid honom, om jag kan sträcka ut min hand och få tag i hans, då kommer någonting att hända. Och det händer. Din tro har hjälpt dig. Därför är tron grunden för att nåden ska gälla. För att de som tror på honom. Nu är vi nästan i mål med den här versen. Och så landar den i en lite jobbig fras. Ett litet oj då. Kan vi säga oj då? Ja, och så läser vi. Inte ska gå under utan ha evigt liv. Nu kan vi säga oj då. Det här blir lite allvarligt. Nej, det var ju mysigt fram till nu, men nu vet jag inte. Vad betyder det här? Inte ska gå under utan ha evigt liv. Men jag förstår inte det här på annat sätt, att man kan gå under. Alltså man kan missa det som Gud har tänkt. Både här i livet och sen i en evighet. Och om Gud är glädje, Gud är fri, Gud är kärlek, Gud är sanning. Vad blir då kvar för den som missar honom i evighet? Och det är inte svårt att se att människor går under här i livet också. Det är väldigt mycket trasighet i vår värld. Mycket trasighet i Trollhättan. Det finns så många människor som lider på så många sätt. Och Gud vill inte att någon människa ska gå under. Varken här i livet eller sen för evigt. Därför har han gett den här gåvan. Sen är det inte så att tron är lyckopillret som löser allt. Tro på Jesus så blir du alltid glad och inga problem möter dig. Nej, inte alls. Men visst för det oerhört mycket godhet och välsignelser och kraft och frid och allt möjligt med sig. Men det handlar också om det här evighetsperspektivet. Evigt liv. Alltså, vad händer när jag dör? Jag vet inte hur ofta du går och tänker på det i adventstider. I måndags så var det en av våra äldre vänner här i församlingen som dog. Göran Isaksson har fått flytta hem. Han har varit sjuk under lång, lång tid. Vi kommer att ha parentationer med Göran om ett par veckor. Och när han slutar sitt liv så är det i tacksamhet. Det finns en frid. Hos familj och anhöriga så känner man, äntligen är Göran hemma. Det finns en som bara, yes, vi vet vad som kommer. Det finns en vila över det. Och vi vet ju inte när våra dagar tar slut. Vi vet ju ingenting om morgondagen. Men det jag vet, det är att oavsett vad som händer imorgon så lever jag mitt liv med vetskapen, vissheten om att Gud finns här och nu och Gud finns i min morgondag. Och evigheten väntar mig. Hur kan du veta det? Jo, för att jag tror på honom. Jag har öppnat paketet. Jag har gjort det till mitt. Jag har sagt, Herre, förlåt mig. Jag behöver dig. Jag vill ta din hand. Jag behöver kraften och hjälpen och vägledningen genom livet. Jag tror på dig som älskade mig så mycket att du gav ditt liv för mig. Jag tror att det är sant. Jag tror att det gäller mig. Till skillnad från Jonas så jag har öppnat mitt paket. Jag har tagit emot det. Jag har sagt, jag behöver dig. Led mig, hjälp mig, förlåt mig. Och nåden, kärleken och det eviga livet har blivit. Och det är tron som öppnar dörren dit. Tron är grunden för att nåden ska gälla. Och du som är här idag, du kan få leva ditt liv med samma visshet. Både inför slutet, att när den dagen kommer så kan vi se på den dagen med förväntan. Tacksamhet över det som har varit och en oerhörd förväntan på det som kommer. Jag vet att jag har evigt liv och går in i evigheten hos Gud. Och så får jag leva här och nu med hans kärlek och hans kraft in i mina dagar här. Så den här versen, jag kan ta sista bilden. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud älskar dig. Varje människa inne, oavsett vem du är, vad du tror, vad du har gjort. Och han är angelägen om att du och jag förstår hans kärlek. Och han erbjuder dig så mycket. Han ger sitt liv för dig. Förlåtelse, ny start. I Korinthierbrevet står att vi blir nya skapelser. I honom. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. En sån vacker sanning. Det gamla är förbi. Vi ska ha dopförrättning här om 2 söndagar. 3:e advent kommer vi ha dopförrättning. Och det är en sån på något sätt manifestation av det här att jag sköljer bort någonting gammalt och kliver in i någonting nytt. Förlåtelsen som jag tar del av. Den här första advent så får du den frågan. Vill du tro på honom? Vill du säga ditt ja till honom? Jag vill öppna det här paketet. Jag vill göra det till mitt och ta emot dig. Vill du sträcka ut din lilla, lilla hand som det ibland blir så tydligt att vi har. Vi ser på våra liv och känner bara, jag mäktar inte med. Jag orkar inte liksom fixa mitt liv själv i det här. Vart går vägen? Då får jag sträcka ut min lilla hand och ta hans stora, fantastiska hand. Och så leder han mig och bär mig. Du som är här som kanske haft en tro länge. Du kanske behöver en ny start. Där du liksom har tappat greppet lite grann. Och sagt att men jag kanske klarar mig själv. Eller tron har blivit någonting som sitter lite i bakgrunden. Ja, det finns. Jag har ju min tro. Men det är ganska mycket som kommer efter det där männet. Tron betyder inte så mycket för dig. Då vill vi be tillsammans med dig och för dig. Eller du som är här som aldrig har sagt, Jesus, jag behöver dig. Du kanske inte riktigt har förstått liksom hur det hänger ihop. Men nu idag så är det någonting som bara liksom, några poletter trillar ner. Ett par pusselbitar hamnar på plats. Och någonting som säger bara, men jag behöver dig Jesus. Jag behöver dig. Då kan du få säga det idag och ta emot honom. Då vill vi be för dig också. Vi brukar nästan alltid i den här kyrkan ta en stund där vi ber för dig som vill. Jag ska be några av förebedjarna att ni kommer fram på en gång. Varsågoda. Det är helt vanliga människor. Bara människor som älskar den här kyrkan och älskar dig och vill be till Jesus för dig. De kommer ställa sig här och sen finns de för dig som tänker så här, men jag behöver att någon ber för mig. Du kanske är en sån som säger att jag vill säga ett ja till Jesus idag. Jag vet inte riktigt vad det innebär alltihop, men det är någonting här inne som säger jag behöver ta emot det här. Då går du fram till en av dem och säger ja, jag behöver säga mitt ja till Jesus, så leder de dig. Eller du har ett bekymmer i ditt liv. Du är sjuk i din kropp. Så vi vill bara i all enkelhet be en kort bön för dig. Så vi står upp tillsammans överallt i hela kyrkan. Så är det lättare för dig som vill leta dig ut ur bänken. Under tiden så ska vi vara i bön, i tillbedjan. Så du lovsjunger Gud där du står. Du är i bön inför Gud där du står. Och sen så söker du upp en förebedjare du som vill. Så dröjer vi en stund i det här. Herre, vi tackar dig att du älskar varje människa så mycket. Tack Herre att du älskar varje människa så mycket. Att du gav din enda son. För att de som tror på dig inte ska gå under utan ha evigt liv. Tack Jesus för det eviga livet. Som inte bara är någonting som kommer där borta utan någonting som vi kan få leva i här idag, här och nu. Tack Herre att vi kan få ta tag i din stora hand och säga Herre, hjälp mig. Herre, led mig. Jag behöver dig. Tack Gud för förlåtelse som vi kan få del av. För det är våra liv där vi har brustit. Förlåtelse för det är våra liv där vi vet att här räcker vi inte till. Där vi har sagt, ske min vilja och inte din. Vi har satt oss själva först framför alla människor. Tack Gud för din förlåtelse. Ber dig Gud att du rör vid våra liv. Du känner oss, du hör varje bön här inne. Tack att du vill signa varje människa och älska varje människa. I Jesu namn. Vi fortsätter i bön. Sjung med i lovsången och så söker upp en förebedjare så vill de be för dig all enkelhet. Så tar vi en stund här. Välkomna fram.
Tillbaka det. Gud kan upprätta och hela. I en sång på Pingst skiva som du kan lyssna på Spotify så är texten: din kärlek är evigt sann, i den mörkaste natt lyser ljuset från segern du vann. Din Herre, din kärlek är evigt sann, i den mörkaste natt lyser ljuset från segern du vann. Klockan 03:00 i natt så sa Herren till mig med en underbart mild stämma: varför firar ni advent? Vänta inte. Jag är mitt ibland er. Jag är redan här. Advent är en tid för andlig förnyelse. Rena ditt samvete. Jag vet att du är här som har gått tillbaka ett steg. Du tänker inte gott om dig. Du talar inte gott om dig. Du gör dig illa. Men Gud vill upprätta dig idag. Så be ditt inre om: jag ska inte bedröva dig mer, Herre. Upprätta mig. Det kommer han att göra om du ärligt ber det. I denna sången du precis sjöng med i så var orden: Jesus har gjort allt, priset är betalt. Han lossat dig från syndens band. Han har gjort dig vit som snö. Prisa honom som tar din skuld och ger dig liv på nytt. Dra ur proppen och överlämna dig till Herren. Amen.
Det finns fortfarande möjlighet att komma fram och få förbön. Var med och sjung. Vi sjunger att Jesus, du är världens ljus, och ljuset det är starkare än mörkret. Jesus, du är verklighet, och sanningen den är starkare än lögnen.
Jesus, du är världens ljus, och sanningen är starkare än lögnen.
Jesus, det är bara du som räddar.
Jesus, det är bara du som räddar från förtvivlan, ångest och betryck.
Now
bakom din kärlek större än livet själv. Jag har funnit hopp som styrker och bär genom allt. Jag var förlorad men lever nu i dig. Jag har funnit kärlek större än livet själv. Jag har funnit hopp som styrker och bär genom allt.
Varsågoda och sitt ner så ska ni få lyssna till en sång.
Ja, vi ska sjunga en sång till er, eller för er, här i slutet. Några ord innan där bara. Den här adventstiden, för de flesta av oss är det ju ljust och det är härligt och det är kärlek och det är gemenskap med vår familj och vänner och julfester och väldigt mycket roligt och glädje. Men det finns ju många omkring oss som inte upplever på samma sätt. Som kanske känner sig ensamma, som har sorg. Minst de som har gått bort, de som har gått före. Men också de som har en väldigt fin yta där allt ser bra ut. Men det mörkret har fått landa inom dem. Och jag tror att i den här adventstiden så kan vi också få lov att vara de som kan komma med ljus in i andra människors liv. Så vi ska sjunga den här sången som heter Jag önskar du tände ett ljus. Lyssna på texten och se om du kan komma i tanke om någon som du har i din närhet. Som du skulle kunna få göra skillnad i deras liv. Och komma med ditt budskap. Berätta om det ljuset du upplever.
Att man för länge sedan väntade på en frälsare.